Ja, det är påskveckan nu. Det vet ju alla barn i alla fall, för det är ju påsklov. Det var ju en väldigt speciell vecka för Jesus. Idag är det ju palmsöndagen. Jag kommer inte predika om just det. Men det var ju när Jesus alltså red in i Jerusalem och folket ärade honom och ropade Hosianna, Davids son. Så kungen som kom ridande på en åsna in i Jerusalem. Men vi vet ju bara några dagar senare så avrättades Jesus. Och det som jag har tänkt att till börja med tala om idag, det är alltså den här sista måltiden som Jesus hade med sina lärjungar. Och vi ska läsa ifrån Lukas 22 kapitel och från den 14 versen. Då hade han alltså sagt till lärjungarna så att de hade ordnat med plats, de hade slaktat påskalammet och skulle fira då judarnas påsk, som var en påminnelse om när Gud befriade Israels folk från slaveriet i Egypten. Och då står det sedan den 14 versen: när stunden var inne la han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom, och han sa till dem: jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er innan mitt lidande börjar. Alltså, Jesus visste ju, nu är det påsk. Nu kommer jag att spikas upp på ett kors. Jag kommer att dö. Och så säger han så här: jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er innan mitt lidande börjar. Alltså, vilken inställning, alltså vilken inställning Jesus hade. Han gladde sig över detta. Han kunde mänskligt säga: oj, vad är det som väntar en? Oj, vad hemskt, vad fruktansvärt. Nej, jag har längtat efter det här. För han visste, snart är det fullbordat det som jag ska göra. Och så säger han sedan i 16 versen: till jag säger er att jag inte kommer att äta detta förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare, tackade Gud och sa: ta detta och dela mellan er. Till jag säger att jag från denna stund inte ska dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och han sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Så vad Jesus säger så här: nu firar vi det här påska lammets högtid, men som har blivit min högtid istället. Men vi ska, nästa gång vi firar det, så blir det i himlen. Och vi, den festen ska vi se fram emot allesammans, när vi får möta honom tillsammans och fira det. När det kommer få sin fullbordan i Guds rike. Om vi ser här, det här var, ja, men vi firar ju nattvard och vi ska fira nattvard idag. Nattvard firas på lite olika sätt i olika kyrkor. Vi har det väldigt enkelt här, för att det här är ju, varför ska vi göra det? Jo, för att för åminnelse, för att komma ihåg, för att påminna om vad Jesus har gjort. Det är därför som vi firar nattvard. När Jesus firade det här så var det ju alltså en måltid där de alltså åt lamm och bröd och vin Och det var som vi läste här att han det var vid två tillfällen under den här måltiden som han tog i bägaren med vin. Det står i Matteus, både Matteus, Markus och Lukas har ju med de här händelserna. Och i Matteus 26 och 28 så står det så här: till detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för alla människor till syndernas förlåtelse. Jag vet inte riktigt varför det är så, men på många ställen i Bibeln när det står många. För det, läser du folkbibeln så står det att till detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och då kan man ju tänka många, men då är det inte för alla. Men går man till grundtexten och folkbibeln förklarar det också på några ställen att alltså, många betyder alla människor. Så när Jesus dog på korset så var det så blodet, förbundsblodet, som utgjutet för alla människor till syndernas förlåtelse. Vi fortsätter att läsa Lukas 22 och 21. Men se, den som förråder mig, han har sin hand med mig på bordet. Till människosonen går bort som det bestämt, men ve den människa genom vilket han blir förrådd. Då började de diskutera med varandra vem det var. Vem av dem det kunde vara som skulle göra detta. Så det här var ju en väldigt, väldigt speciell måltid. Och Jesus sa, det här ska ni göra för att påminna er om vad jag har gjort. Predikans ämne idag så det är gjort. Det är gjort. Han har redan gjort det. Vi ska läsa också i första Korintierbrevet 11. Där Paulus tar upp det här. För att det här med nattvardsfirandet har spårat ur många gånger. Redan på Bibelns tid och in i våra dagar. Men det står det i första Korintierbrevet 11 och 17. När jag nu ger er dessa föreskrifter berömmer jag er inte. Eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta. Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er när ni möts i församlingen. Och delvis tror jag att det är så. Partier måste finnas bland er för att det ska visa sig vilka det är som håller provet. När ni nu samlas kan inte Herrens måltid, det är alltså nattvarden då, kan inte Herrens måltid hållas? Vid måltiden tar genast var en för sig av sin egen mat, så att den ene är hungrig och den andra berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att femmas som ingenting har? Vad ska jag då säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte. Så att det blev så att de kristna, de träffades till en kärleksmåltid och så där de åt och drack tillsammans och sen så avslutar de med att ha Herrens måltid, alltså nattvarden. Och det spårade ur. Och de hade med sig, och de som hade var rika, de hade med sig gott om mat och de satt och åt, och de andra som var fattiga, de fick sitta där. Och en del blev berusade. Alltså, kan ni tänka er alltså vilken gudstjänst det var? Alltså, Paulus, han blev vred. Alltså, det här, så här kan inte vara. Och så fortsätter han. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa, detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Alltså, för att komma ihåg vad jag har gjort. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Till så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Till den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er. Och ganska många är insomnade, alltså har dött. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Därför, mina bröder, när ni samlas för att äta, så vänta på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma, så att sammankomsten inte blir till en dom för er. Allt det andra ska jag ge er föreskrifter om när jag kommer. Alltså, så att vad Paulus säger, när ni firar då nattvarden eller Herrens måltid, så ska det inte vara som andra måltider. Och som det hade spårat ur där i församlingen, så det här är ju oerhört skarpt. Han säger alltså att det är därför som många är svaga i församlingen. Det är därför det är många är sjuka i församlingen. Och det är därför en del har dött i församlingen. Bara för att inte bli dömda med världen sedan. Så att vad man kan läsa ut här, de här människorna får vi möta i himlen för att de är frälsta utav nåd. Men deras liv har gjort att det liksom gått fullkomligt snett av vad Gud hade tänkt för dem. Så att det här med nattvarden förstår vi att den är oerhört viktig. Och den har spårat ur på många sätt under årens lopp. Inom katolska kyrkan så är ju nattvarden ett av sakramenten. Och de har 7 sakrament. Och det sakramenten, det är alltså handlingarna som man gör som frälser människor. Så att dopet är frälsande och där har liksom frälsningen börjat. Och sedan är nattvarden då. Och i nattvarden så är det att de har ju mässoffer. Och Jesus är närvarande i mässoffret. Så det är alltså, de säger att hela Jesus offras på nytt varje gång i mässoffret. Och det är Jesu Kristi kropp och vinet, det är Jesu Kristi blod. Det förvandlas till Jesu kropp och till Jesu blod. Och de ritualerna där är alltså som frälser människan. Och det, i mässoffret så är det så att mässoffret tar bort de... Det är ju sånt som står, det är inte mina idéer eller så, utan det står alltså i katolska kyrkans katekes. Så står det alltså att den tar bort de mindre synderna och bevarar oss i framtiden för dödssynder. För att är det allvarliga synder så måste man gå till det sakramentet som är bikt och bekänna sin synd för en präst då. Och... skärselden, det är det tillstånd i vilket de personer befinner sig som dör i vänskap med Gud. Men även om de är säkra på sin eviga frälsning ännu har behov av rening för att komma in i den himmelska saligheten. Och hur kan vi hjälpa till med reningen av själarna i skärselden? I kraft av det heligas gemenskap kan de troende som ännu är pilgrimer på jorden hjälpa själarna i skärselden genom att bära fram förbönder för dem, framförallt mässoffret, men också allmosor, avlat och botgöring. Så att det är alltså nattvarden har blivit ett sätt att bli frälst. Det spårade ut väldigt mycket. Sedan när Luther kom med sitt, så tog han över det, ja, men Luther, det är fantastiskt det Luther kom med, att man blir frälst genom tron, genom Kristus, Guds ord. Men han tog med en del av katolska kyrkans sakrament. Så att det är ju det som ställer till det egentligen för många människor inom svenska kyrkan. För att på ett sätt så predikar ju Luther att man måste bli, du kan bara bli frälst genom tron på Jesus Kristus. Men samtidigt så säger han att du blir frälst genom barndopet. Så liksom det dubbla budskap där som gör att inom frikyrkans värld så är det här med frälsningsvisshet en väldigt viktig del i undervisningen. Att du kan veta att du är frälst. Men när det är liksom dubbla budskap så är det ju en hel del människor inom svenska kyrkan som inte har frälsningsvisshet, fast de är frälsta. Det är något konstigt med ljudet. Stör det? Går det bra? Alltså, Svenska Missionsförbundet, det var ju alltså ett... ja, de yngre kanske inte känner till det, men det fanns ju, det blev ju alltså under senare hälften av 1800-talet så startade det, kom Frälsningsarmén, metodister och baptister och så Svenska Missionsförbundet. Svenska Missionsförbundet, det anledningen till att det bildades, det var det att på den tiden, på 1800-talet, så var alla människor gick i kyrkan på söndag. Om de var bakfulla, om de var elaka, syndiga, ofrälsta människor, så gick de i alla fall till kyrkan på söndag och så stod de nattvarden. Hela samhället var sådant. Och då när det blev en väckelse runt omkring i Sverige och bland annat då startade missionsförsamlingar. Så grunden till att de startade missionsförsamlingar, det var det att de inte ville fira nattvard tillsammans med ogudaktiga människor. Så de visste, de här, de tror egentligen inte på Gud och de är inte frälsta. Och så ska vi fira nattvard med dem. Nej, därför bildades alltså Svenska Missionsförbundet. För att man ville att det var de troende, de frälsta, som skulle fira nattvard tillsammans. Så att och det är det som alltså har berört mitt hjärta allra mest nu inför förberedelsen för den här predikan. Det är detta som jag läste förut, alltså till detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för alla människor till syndernas förlåtelse. Alltså när vi firar nattvard så är det en påminnelse att du kan påminna dig, Jesus har frälst mig. Jesus har frälst mig. Jesus har frälst oss. Men det är också, det är en påminnelse att hans blod har utgjutits för alla människor. Det är det vi ska påminna oss om när vi firar nattvard. Alltså det är för alla människor. När vi ser på människor som lever ett ogudaktigt liv. Jag hörde idag att Hans Wartenbrandt, som han var 68 år tror han är nu. Han har suttit 40 år i fängelse. Han kom ut i morse från fängelset. Och man kan tycka, sådana borde vara inlåsta jämt. Men när vi ska tänka så här. Jesus dog för honom. Jesus älskar syndare. Det är, vi ska påminna oss när vi firar nattmål vad Jesus har gjort för oss. Men vi ska påminna oss också om vad Jesus har gjort för alla människor. Så att det är inte alltså, nattvarden är inte någonting där man liksom en rit, någonting som man håller på med, utan det är att vi ska komma ihåg vad Jesus har gjort för oss, påminna oss om det. Vad har han gjort då? Ja, det vet vi ju. Så här står det i Paulus brev till romarna. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen. Alltså genom Adam. Och genom synden, döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Ty om alla människor har dött genom en endas fall, så ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödar till alla människor genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom den ände, hur mycket mer ska då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende Jesus Kristus? Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom alla människor stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle alla människor stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Vad betyder detta? Jo, det betyder alltså att alla människor är rättfärdiga genom vad Jesus har gjort på Golgata. Alla människor är benådade. Man måste bara ta emot nåden. Alltså, det Adam gjorde, säll till det elände som vi ser i hela vår värld ända sedan dess. Men det Jesus gjorde, så är alla rättfärdiggjorda genom Jesu blod. Men du måste ta emot det. Du måste ta emot den nåden. Sen står det också, medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Jag ska ta en liten bild. Om jag hade en alldeles helt ny bil, och så kommer någon och bara kör rätt in i den och förstör hela bilen. Alltså, det ska han få för. Men så kommer någon annan som vill att vi, för den här som har gjort det, han bara struntar i det och går därifrån. Struntar i helt och hållet. Och jag skulle vara så arg. Och så kommer någon annan och så säger han så här: Jag vill att det ska bli försoning mellan er. Du, jag köper en ny bil till dig. Så att ni två kan bli försonade med varandra. Du, han som gör det gör något fantastiskt, va? Eller man ska ändra bilden lite grann. Gud äger den här bilen. Och hans vrede mot den människa som har gjort detta, det måste få sitt straff. Och så älskar han den som har skadat, förstört hans bil. Så han sänder sin son för att betala priset och köpa en ny bil. En dålig bild kanske. Men förstår ni alltså att Gud har skapat människan. Och människorna syndar och går sin egen väg, struntar. Var en vill gå sin egen väg. Man struntar i Gud. Och de måste få sitt straff. Och så säger Jesus, sitter där uppe när de planerar hur de ska göra. Så säger Jesus, jag kan gå ner, jag kan bli människa och ta det straffet. Och så har Gud alltså sonat. Nej, Jesus har sonat den vrede som var över synden. Jesus har betalat priset. Så han sitter idag på Faderns högra sida om han har gått för oss. Därför kommer inte någon vredesdom över oss. Men det kommer en vredesdom en dag. Den som inte tar emot denna nåd, den kommer att få sitt straff. Men vi kommer inte under någon vredesdom. Vi som har tagit emot den här nåden, den är så fantastiskt stor. Alltså det Jesus gjorde, det är inte bara att han betalade priset för våra synder. Han tog våra sjukdomar också. Så här står det i 1 Petrus brev 2:24. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Och det var det Jesaja profeterade om i 53:4. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är ni helade. När vi firar nattvard så ska ju påminna oss om vad han har gjort, eller du ska påminna dig om vad han har gjort för dig, för mig, för oss, för alla människor, och att han tog alla sjukdomar på sig. Hur får du frid med Gud? Och det är när du tror på det han har lovat. Du blir frälst. Enda sättet att bli frälst, det är att du tror på Jesus. Vad han har gjort. Det är färdigt. Det är klart. Det är fullbordat, det sa han själv. Det var det sista han sa. Och vad var det som var fullbordat? Jo, att du är förlåten. Det är ju härligt att bli förlåten. Men inte bara det. Du är gjord rättfärdig. Så när Gud ser på dig så är du rättfärdig. Du behöver tro på det. Det är så många kristna som går omkring hela tiden med dåligt samvete för, och det kan, för att de har gjort något som inte är rätt, ja, men de kan ha dåligt samvete för att de inte har bett tillräckligt mycket. Djävulen kan alltid försöka att få dig att gå omkring med dåligt samvete. Men i Guds ögon så är du gjord rättfärdig. Du är rättfärdiggjord genom Jesu blod. Och det är när du tror det som du får frid. Är du inte riktigt säker och hoppas att han har förlåtit mig, då har du inte frid. Men när du tror, när du förtröstar, när du litar på, när du är övertygad, han har förlåtit mig. Jag, i Guds ögon är jag rättfärdig genom Jesu blod. Då har du frid. Men det är precis samma sak med helandet. Det är du är helad. Det är gjort för 2000 år sedan. Du behöver inte be Gud hela dig. Du behöver inte be att Jesus hela dig. Det är gjort. Och när du tror det och håller fast vid det, när alla omständigheter säger men det är det inte, jag har ont i halsen, jag är sjuk, jag har cancer, läkarna har sagt att det går inte det här. Nej, det är strid. Men när du tror på vad Guds ord har lovat, det är gjort. Det står i slutet på sista verserna i Matteus evangeliet, så står det: jag är med er alla dagar in till tidens slut, och mig är given all makt i himmelen och på jorden. Men det står också i Nya testamentet: hela världen är i den ondes våld. Är det dubbla budskap från Bibeln? Nej. Båda sakerna är rätt. För att den makt som Jesus har, när han säger all makt är given till mig både i himmelen och på jorden. Det kunde han inte säga före han har uppstått från de döda. Men efter de döda, han var uppstånden från de döda, kunde han säga mig är given all makt. Och den vill han kanalisera genom dig och mig när vi tror. Så att med djävulen, han vill ju att du ska tro på att nej, det är han som styr och regerar i den här världen. Och när du och jag backar för det, så får han fortsätta att styra och regera. Men om du intar den ställning som Gud har ställt dig och säger nej, jag bryr mig inte om omständigheter, jag bryr mig inte om känslor, jag bryr mig inte om, jag har de här symptomen, jag är det här sjukdomen har jag. Men jag tror på dig Jesus. Jag tror på att det är gjort. Att du tog mina sjukdomar. Jag tar till mig det. Jag ställer mig på den grunden istället. Jag står emot djävulen. Jag står emot Satan. Han har inte med mig att göra. Allt det här finns i när vi firar nattvard. Allt det här ska vi påminna oss om. Därför så är det inte ovanligt att människor blir helade när de firar nattvard. När man firar det till åminnelse av vad han har gjort. Och därför ska vi uppmuntra varandra till att tro på vad han har gjort. Och han har gjort det för dig. Och du är rättfärdig i Guds ögon. Det är fullbordat. Det är inte så att frälsningen är en process som ska gå igenom 7 sakrament för att bli fullbordad. Utan frälsningen, det är gjort. I din ande så är du ett Guds barn. Det var till och med så att när Paulus såg hur fruktansvärt de uppförde sig när de firade nattvard i första Korinthierbrevet 11, så visste han att trots allt detta, så visste han, men de är hemma hos Jesus. För har man tagit emot detta, så är det alltså det är så revolutionerande. Men sen så vill Gud att det här som han har gjort i dig ska få påverka din själ och din kropp till helande. Så att håll fast vid din tro, för det är gjort. Håll fast vid Jesus, vad han har gjort. Tro det. Lita på det. Förtrösta på det. Låt inte känslor, omständigheter, verk ta bort det. Till sist, jag bara berätta. Smith Wigglesworth, som var en man som fick förmedla helande till skaror av människor. Om man läser om vad som hände, så är det så fantastiskt. Men under ett par år så hade han, under 6 år så hade han njursten. Och han vägrade operation. Han vägrade gå till doktorn. För han sa, jag håller fast att genom hans sår är jag helad. Han hade fruktansvärt värk. Han hade blod i byxorna varje dag, för att de här njurstenarna, när de kom ut, så blödde det samtidigt. Nej, jag ger mig inte. Jag håller fast vid Guds ord. Och efter 6 år blev han helad ifrån det. Hur slutade hans liv? Han var 87 år, tror jag. Han var och med, det var en begravning, han talade på begravningen. Och sen gick de ut i sakristian efteråt. Och så stod de några bröder där. Och så plötsligt så föll han. Och så var han död. Det finns en helande kraft som är till för dig och mig. Där djävulen vill stjäla din hälsa. Men Jesus har redan. Han har redan betalat priset. Och därför så kan du och jag, har du och jag rätt att stå emot lite huvudvärk och förkylning också. Och träna på att liksom lita på Gud. Och de som, för vi har ju många ibland oss som är svårt sjuka. De trampar vi inte på. De bär vi. De uppmuntrar vi till att lita på Gud. Vi är med dig. Vi stöttar dig. Och när vi firar nattvård idag, så kom ihåg det. Det är gjort. Det vill jag påminna mig om. Det vill vi påminna oss om. Och inte... när vi firar nattvård, så vill Gud lägga ner i ditt och mitt hjärta en kärlek för alla människor. För alltså att det är nattvård är inte bara till för oss, utan det Jesus gjorde, det är gjort för alla människor. Hans blod utgöts för alla människor. Och det gjorde han av kärlek till alla människor. Och han vill att du och jag ska ha kärlek till alla människor. Ska vi gå den vägen tillsammans? Gör vi, va? Nu prisar vi Herren. Tackar Jesus för att det är gjort. Att du fullbordade verket. Att du tog våra synder. Att du uppstod för vår rättfärdiggörelse skull. Och att genom dina sår så har vi blivit helade. Lovat vare ditt namn. Och i evighet ska vi prisa och lova dig för det. Amen. Amen. Ska vi sjunga Jesus för världen givit sitt liv? Nej, jag menar, jag välskar det urgamla kors. Vilket nummer det är, det vet jag inte. 19.